Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Karin.
Hej Peppe!
Där sitter du framför mig i köttet.
Ja, det är ju fantastiskt att se dig så här live and direct. Du är ungefär 65 centimeter ifrån mig och det är mycket bättre än en atlant som vi brukar ha.
Och en kontinent.
Och en kontinent, ja. Dessutom, just det. Du är ju för sjutton på västsidan.
Men hör du, jag kan inte se det i ögonen, då blir jag blyg. Det blir liksom för mycket.
Ja, men det är liksom för intens just nu. Vi är liksom vana vid den här distansen.
Ja. Ja.
Så att jag stirrar ner i golvet.
Du kan stirra på mina bröst.
Då blir det jätteintressant stämning. Men du måste ställa frågan till mig som du alltid ställer.
Karin, vad har du läst i veckan?
Jag har läst Aftonland av Therese Boman.
Nej men, den är ju inte ny.
Nej, det är ju sällan, det är sällan som mina bokval är nya. För jag har ju tydligen någon slags sist i stan, vad vet jag, kriterier när jag väljer böcker. Det är väldigt konstigt. Men jag kan inte hjälpa. Ibland blir det liksom filis, som ni säger i Finland, och ibland blir det inte det. Men nu fick jag lite filis för Therese.
Men hörde, visst är det den som handlar om hon som jobbar på ett sjukhus?
Nej.
Och har ett förhållande med en läkare?
Nej,
det är den andra.
Det är den andra. Jo, Therese Boman, hon heter den inte Den andra kvinnan, hennes debutroman?
Ja, ah, kanske det.
Ja. Hur som helst, förlåt Therese om jag säger fel nu, men den här heter Aftonland och det är hennes andra eller tredje roman, och den här fick ju då Augustpris nominering och jättefina recensioner, och det bidrog förstås till att jag blev lite nyfiken. Therese Boman är en sån här well connected person i litteraturvärlden, och hon har varit kulturskribent och chefredaktör för kulturtidskrifter och så vidare. Och det märks faktiskt i den här boken. Huvudpersonen är en medelålders kvinna som är professor i konsthistoria. Och för alla som gillar konsthistoria så är det här en riktigt härlig nörddjupdykning i...
Alltså, där om dig själv nu.
ja, händelsevis. Men i en viss period då, jag tror att det är renässansen som är hennes liksom, huvudämne, och det är, jag tror att det är senrenässansen eller någonting sånt där. Det här vet andra bättre än jag, men det är i alla fall väldigt härligt att läsa om hur hon betraktar olika verk och skeenden och så. Och det är väldigt bra beskrivet i boken. Och då tänker du Peppe och ni andra, vad handlar den om då? Ja, men den handlar om en medelålders kvinna som är nyskild och bor på Södermalm och känner sig ensam och funderar lite, vad kan man hitta kärleken igen och vad är det? Och sen råkar hon ha en sån här doktorandstudent som är lite intressant, en ung man och lite skum och så. Och så dejtar hon lite olika män och... pratar om den kärleksaffär som hon hade och som bidrog till slutet på hennes äktenskap som var ganska kärlekslöst. Och så som historia betraktat så är det ju inte, vad ska man säga, det är säkert en historia i stora drag som har berättats förut, men den känns väldigt klyschigt det blev, men den känns väldigt äkta och den känns intressant. Jag tycker att Boman har ett sätt att gestalta kvinnan, huvudpersonen, på, som är rörande och på något sätt, ja, det, existentiellt. Varför håller vi hela tiden på och letar efter den här själsfränden, den här partner, den här sexuella upplevelsen som ska vara liksom it, och finns det överhuvudtaget? Och vi blir, det är liksom de här små sveken, eller besvikelserna ska man väl säga, som finns genom hela livet och som på något sätt definierar livet, därför att vi bygger upp olika ideal kring, både när vi är i en relation och när vi inte är i en relation, hur det egentligen ska vara. Och det där, det är
förlåt,
någonting...
Små besvikelser som definierar livet. Vad hemskt
det
att leva.
Det ser så ledsen ut. Nu kan jag för första gången se dina ansiktsuttryck när jag pratar. Och jag inser att det här är ju skitdeppigt. Jag måste prata om något peppigare, för Peppe börjar snart gråta. Ska vi återkomma till Therese och prata om din upplyftande bok som jag ser här framför oss på bordet? Vad heter den?
Ja, men det är Splitter nu, och det här, alltså det kanske är kategorin böcker som är för tidigt att recensera, för jag har precis kommit från tryckeriet.
Men det är så vi jobbar, vi är så himla rock'n'roll med det här.
Förlåt, men vi ber ändå om ursäkt. Hör du, det är Ulla Donners Skiten.
Skiten, ja. Det låter ju jättekul. Berätta.
Ja, men den är verkligen jättebra. Det är alltså en serieroman som handlar om några väninnor som jobbar på en reklambyrå. Och på den här reklambyrån har man kommit fram till att göra en produkt som heter Porv. Som är en vegansk version av korven.
Och, men jag känner ju att det handlar om porr nu.
Nej. Det har faktiskt inget med porr att göra.
Nej. Det kan man ju tro när någonting heter porr, men det kanske bara jag som har ett
barn. Det var din association.
Ingen annan tänker så. Ja.
Och på den här byrån så jobbar också några snubbar, och männen på byrån får liksom lite mer betalt och får tafsa lite mer och får liksom ta för sig.
Och, som i livet.
Ja, men den är verkligen som livet.
Och, de små besvikelserna.
Ja, de små. Ja, fan, du har rätt. Det var kanske inte så upplyftande. Men den är så, det finns någonting, en frågeställning som jag tycker otroligt mycket om i den här serien med romanen. Och det är det att vi är liksom, också vi som är feminister och vegetarianer eller veganer och liksom försöka göra rätt enligt klimatet och liksom och bråka med gubbar som hatar Greta Thunberg på Facebook, så gör vi det ändå lite för lätt för oss själva. Att vi liksom klistrar på, eller så tolkar jag alltså den boken, förlåt Ulla om det, var det, du, om det inte alls var det du menar, men liksom, vi klistrar på själva några epitet som kanske ändå, utan att vi liksom går djupare in och granskar dem, vad innebär det egentligen att jag är feminist och sitter och säger det, och vad innebär det, är jag vegan, det är kanske bättre att vara vegan än att inte vara vegan, men räcker det liksom, och
räcker för vad?
Men räcker det för att vara en god människa? Vi tror att vi är så bra. Alltså det finns någonting, vi liksom, vi är coola och vi är snygga och vi jobbar på reklambyråer och nu talar jag alltså inte om mig själv. Och vi liksom är feminister och veganer. Och vi är kanske snäppet bättre än de som lobbar för mer bensindrivna bilar och vill bygga ut Arlanda. Men är vi verkligen så bra som vi tror att vi är?
Det tror jag definitivt inte.
Och så genom hela den här, för att producera porv så krävs det någon slags... Så, fan, nu kommer jag inte ihåg exakt den här, men det är det skalbaggar som hjälper till på något sätt med den här produktionen.
Det är liksom proteinet.
Ja, och då, och de här sprider sig, de här skalbaggarna, för de har ingen naturlig fiende. Och sedan hela den serieromanen ser man hur de här, hur folk, vet du, hur folk liksom petar bort skalbaggar från sin axel, och de blir fler och fler i varje serieruta.
Jag måste och kolla lite här.
Och det är... Ja, men det är liksom det är så synligt att de kryper fram överallt. Och folk ignorerar dem. Vi låtsas att vi inte ser liksom det som kryper på oss och som kliar och som är fel. Det blir bara mer och mer, men vi bara fortsätter leva. Men det låter det kanske, fan, det är kanske också lika deprimerande som du just beskrev. Men det finns någonting, jag vet, det är så, det är lite,
nu sitter de har liksom buggar på sig som kryper runt här.
Ja. Men det är liksom lite, alltså jag tänkte lite på Liv Strömqvist, när jag läste den här serieromanen. Den är liksom, Liv Strömqvist tecknar ju ofta sådär fullsnyggt och liksom ser lite klottigt, men det här på något sätt stilren med renare linjer och tydligare. Men det finns någon slags likheter mellan dem.
Det var det första jag tänkte på, och också faktiskt Lilla Berlin är också det här lite fullsnygga figurerna, men det här har ju ett eget uttryck, så jag vill verkligen inte säga att det är en slags dussin produkt så. Men det är, den är också i tvåfärg.
Ja.
Med bara några uppslag som är.
Också det finns en liten historia i historien där en av huvudpersonerna berättar om en relation. De sitter på en bar och så kommer den kille fram och tar henne på axlarna lite för närgånget. Och hon stenar till och hälsar, men hälsar ändå glatt och snällt, och så frågar hennes kompisar, vem var det där? Och så säger hon, det var mitt ex, och så berättar hon hur, vilken vidrig relation de hade, hur han liksom dominerade henne, hur han slog henne och hur hon ändå inte lämnade honom. Det tog jättelänge, det var inte så att hon gick efter första slaget eller första förnedringen, utan hon stannade hos honom. Och nu träffas de långt efteråt och hon är ändå trevlig mot honom. Och jag tycker det var så, på något sätt så beskrivande, för att man vill ju vara den personen, det här liksom i nästa situationstecken, starka kvinnan som gör alla rätta beslut och står upp för sig själv, men när man är inne i en relation och när man, men i verkliga livet är man, kommer man inte med den snabba, vettiga repliken, och man har liksom inte kanske styrka alltid att stå upp mot dem som har behandlat en illa, utan man bara hälsar glatt och sen grämer man sig efteråt över att man inte sa någonting.
Det är faktiskt, det finns paralleller till den här Aftonland i det du säger, att liksom vi hamnar i någonting som det är så svårt att vara människa, helt enkelt. Man hamnar i sammanhang som beroende på lika delar tur och vad ska jag säga, förslagenhet och kanske ett visst mått av intelligens, men det är inte alltid så. Och sen så när man då inser så här, men gud, jag hamnade i den här situationen, eller det här jobbet, eller det här äktenskapet, eller så. Vad finns det där ute? Vad är det jag missar? Så där tänker liksom alla.
Ja.
Eller hur?
Livsfomo.
Fast livsfomo är ett jättebra uttryck. Fast man tror att man är den enda som tänker att alla andra är liksom så himla, I really found my place, I'm in such a good place. Alltså man bara, vad betyder det? Nu tittar jag på en otroligt äcklig bild på en full kar.
Det är pojkvännen.
Ja, jag förstod det. Och han sitter liksom och säger blub blub, hora, sluta ljuga, jag vet. Han såg faktiskt ganska skojig ut. Skojig och fasansfullt arg. Han kom hem på, en natt kom han hem på ett av sina humör. Så ser man han gestalt liksom avteckna sig i dörröppningen. Var ärlig, säger han. Och då säger hennes pratbubbla, om vad? Ljug inte. Jag vet. Vet vad? Ja, sluta ljuga, jag vet, hora, bla bla bla. En ganska vanlig fylle krigsscen med vissa individer.
Och sen kollar de på tv-serier tillsammans och har interna skämt. Och det är ju alltid också vanligt, trots att det är hemskt. I en dålig relation finns det ju alltid. Så han, men det handlar verkligen inte bara om den relationen. Jag bara tänkte mycket på den, för jag hade också en pojkvän som var lite liknande som den här pojkvännen i historien. Men den är verkligen väldigt, väldigt bra, den här. Jag är så glad över att Ulla Donna bara blir bättre. Hon kom ut med en serieroman som heter Splenish, som vi också talade om i podden för 2 år sedan, tror jag, som också var bra. Men jag tänker att det här, det blir bara bättre. Men du, jag har läst en till bok också.
Ja, men berätta om den.
Jag har läst Ellen Strömbergs Klåda.
Okej.
Som utspelar sig i, jag vet faktiskt inte om det utspelar sig i Österbotten, men som Ellen bor i Österbotten, föreställer jag mig att det är Österbotten. Men det handlar om en kvinna som ligger vaken på natten för allt kliar på henne. Och den boken skrivs i liksom, den är uppdelad i klådan. Det handlar bara om hur hon vill liksom slita av sig skinnet och liksom bara klia och liksom klia sönder blodådror och komma djupare och djupare, men den här klådan försvinner aldrig. Och så handlar det, och när Claude inte beskrivs, så är det berättelsen om en kvinna som lever med en jättefin kille. Han är snäll och vänlig och han förlåter henne när hon är otrogen, och han vill skaffa hund och åka till Bali med henne. Och hon kan liksom bara inte ta emot den här kärleken, för hon känner att det är fel. Och hon bara, hon växer. Det är Claudeen, hon liksom har en Claude, hon blir växer, hon blir tjockare, och hon känner att han ser att hon blir tjockare. Då är han inte längre attraherad av henne, men eftersom han är en så god kille så vill han ändå vara tillsammans med henne. Jag förstår att hon har problem, och så får man reda på att hon jobbar på ett äldreboende, men att hon nu är sjuk, att hon är sjukskriven. Och så kommer det fram, det är liksom ingen, det är ingen deckare eller liksom spänningsroman, men det kommer fram att det har hänt någonting som får den här kvinnan att känna Claudeen, och så fått henne att bli liksom, det handlar om att bli i traditionell mening oattraktiv, och det gottar Ellen Strömberg ner sig i att, hon, liksom, hon är inte normen, utan hon liksom är det som den här snälla pojkvännen kanske inte vill ha, men han är för snäll för att säga det. Och den är, ja, men jag sögs väldigt djupt in i den. Det var liksom obehaglig men välskriven.
Mm. Jag tycker att det låter som en sån lite, jag tänker lite på du vet Nora eller Brinn och Brinn, med den här endometriosen som liksom manifesterar någon slags själslig vånda eller komplex eller självfyllande profetia. Den liksom går, eller jag säger inte att det inte är endometriosen var verklig, men den går parallellt med huvudpersonens liksom,
ja, det är nästan som en egen, men precis det, som en egen liksom karaktär i historien är den här Claudeen då, eller endometriosen i det fallet. Den var, jag tyckte om att läsa den. Det var ingen, det var faktiskt ingen, men kanske glada böcker och peppiga böcker är tråkiga böcker.
Ja, fast jag har nu, då får jag sticka emellan då med en bok som faktiskt heter Peppboken. Det är något för dig,
Peppe.
Den
är om mig.
Ja. Och den är så himla himla fin. Det är som en liten egen workshopbok, eller vad ska jag säga, en liten, jag la upp en bild på den på mellanraden på Instagrammen. Och det var jag fick den rekommendationen från en person som jobbar som kurator, att det här är jättebra för särskilt flickor i mellanåldern, och den liksom är till för att man ska skriva, man får små uppdrag varje dag, om ni tänker er som en dagbok, så de här tre sakerna gjorde mig glad idag, de här sakerna här, och så är det en bild på en stor soppskål, här skriver jag ner saker som gör mig orolig, och så kokar jag en orosoppa. Alltså det är väldigt sådär KBT-verktyg för barn, om man säger. Och det funkar så himla bra. Liksom, vi köpte genast den här till vår 10-åring som är precis i den där åldern. Ja. Där man tänker väldigt mycket på skolan och kompisar och existensen och vem är jag och allt det här. Och hon skriver i den där varje kväll och mår skitbra av det. Det är Tukan förlag som har gett ut den. Så googla på Peppboken, och om ni har barn i er krets som ni tror, och killar också förstås, som ni tror skulle ha nytta av den där, köp den, jättefin present.
Jag gick på en föreläsning i helgen med en KBT-terapeut föreläste om ångestförebyggande åtgärder, och hon sa att hon har så många klienter att hon vill föreläsa så mycket som möjligt för att hjälpa folk att inte behöva kontakta henne. Och hon sa två saker. Hon sa det här att hon har blivit kontaktad av allt fler människor, det beror på två saker. Folk har på riktigt ångest, men finns det också människor som har liksom livsångest, som inte är att förminska, men folk liksom, hon sa att livet är svårt ibland, eller som du skulle säga, Karin, livet har sina, består av besvikelser,
punkt, sen dör man.
Folk liksom kontaktar henne för saker som nu säger jag inte att folk bara ska gå, folk med riktig depression så går på en rask promenad liksom, och så går det om, men att all liksom det som folk kanske identifierar som ångest är kanske inte så farligt som de tror alltid. Och så finns det såklart folk också som har riktig ångest som eller utmattningsdepression, som verkligen behöver hjälp, som hon kan hjälpa. Men jag tyckte det var spännande. Och så sa hon att när hon läser undersökningar om att unga har allt mer ångest och behöver allt mer, liksom, mer hjälp, så det stämmer faktiskt inte, att det liksom är en överdrift. Att man ska inte säga att det var så bättre för då var alla glada. Att unga mår faktiskt helt okej.
Okay. Det är så himla skönt att höra. Jag tycker alltid att det blir såna här alarmistiska rapporter om att alla tonåringar är suicidala.
Liksom. Ja, precis.
det kan inte stämma. Då skulle ju ingen finnas kvar. Det funkar inte. Jag vill bara korrigera mig själv. Den här boken heter Min peppbok. För det finns en annan bok som heter Peppboken. Den är säkert också jättebra. Men jag pratar i alla fall om en bok av Linda Palm som heter Min peppbok för att påminna mig själv om att jag är grym. Och den är illustrerad med en regnbåge. Massa roliga figurer.
Den tror jag att jag vill ha själv också.
Ja, men jag blir sugen. Nu får ju jag naturligtvis inte läsa dotterns då, för Nej. Det är ju hemligt. Och det står också, den här boken tillhör bara mig, och så får man skriva sitt namn och ingen annan ska få läsa. Så det är liksom ett kontrakt.
Ja.
Men man blir ju sugen på att skriva lite sådär på kvällen. För att bara prata lite mer om den här Aftonland. Mm. Den kretsar väldigt mycket kring ensamhet. Och jag tycker att det är ett så otroligt intressant ämne, för att det är någonting som vi liksom inte vågar tala om. Det är på något sätt det ultimata, det är den sista bastionen av självförnekelse som vi moderna människor håller fast vid. För att numera kan vi ju säga, jo, vi kan prata om våra depressioner, vi kan prata om att vi går i parterapi eller att vi har haft olika problem i tonåren. Vi kan prata om vår taskiga relation med våra släktingar, om vi nu har det, och så vidare och så vidare. Du vet, man har fått sparken, man har kraschat med någon kompis. Men inte en jävel vågar prata om att man är ensam. Och jag tror att många fler är ensamma än vad vi tror. Jag provade i fredags när jag satt faktiskt ensam då, mannen var bortrest och jag satt med barnen och de tittade på Idol, och jag kände mig lite så här, haha, alla andra har jätteroligt och är ute på olika resor och Instagram flödade över av olika kompisar som gjorde roliga saker, och ett ögonblick av självömkan så tänkte jag så här, vad händer om jag pratar med Siri, det vill säga Apple Siri, inte någon kompis som heter Siri. Så då sa jag, hej Siri, jag är ensam. Då får man så här, det var tråkigt att höra. Du kan alltid tala med mig. Och alltså avgrunden av ensamhet som då började jag på riktigt känna mig ensam. Och det är så sorgligt att till och med Siri har en sån funktion. För att folk är så, om man googlar på jag är ensam så kommer det ju så mycket, så många träffar.
Men Karin, du har en familj med inklusive äkta man, och du har en massa vänner inklusive mig. Du liksom, känner dig ändå ensam?
Ja, jag tror att det är en existentiell liksom känsla. Jag vill inte att det här skulle handla om mig, utan jag vill att det här skulle handla om den här boken som jag tycker tar upp det på ett jättefint sätt.
Men jag tänker att hon är ju ensam, så hon längtar efter en partner och någon att dela sitt liv med. Har hon vänner i boken? Jag kommer ihåg att jag läste.
Ja, men hon har också vänner och relationer. Det är uppenbart att folk bryr sig om henne, kärleksfulla föräldrar och kollegor och uppvaktade av olika män. Ja. Nu råkar hon ju för sig vara frånskild, men jag tror att den här ensamheten kan finnas i relationer också. Mm. Om man liksom, ibland känner man sig ju aldrig så ensam som när man är liksom mitt på, vad vet jag, Manhattan eller i någon stad, eller sitter någonstans där det är mycket folk runt omkring, eller befinner sig för all del på en fest när man inte riktigt kanske connectar eller så med. Så det är inte det, och jag är väl medveten om att jag är superprivilegierad som liksom har ett sånt nätverk och så mycket kärlek runt omkring mig, men att det ändå finns där. Så att jag tror att det är någonting jag vet inte hur det har varit förr, att det här kanske är en produkt av vårt samhälle med alla sociala medier och allt det här som du pratar om, livs-FOMO.
Mm.
Att vi blir bombarderade av att det händer, att du har alltid så himla många valmöjligheter. Du kan bli the best version of yourself, och det enda som behövs är bara att vilja, och alla sådana här turismer som vi blir liksom matade med hela tiden, plus att naturligtvis som alla vet att det är en skev bild som man får av ens kompisar, för de lägger ju knappast upp, ja, här sitter jag för mig själv och dricker vitvin och har tråkigt liksom. Utan det är ju alltid när man gör roliga saker som man tycker är värt att minnas, inget ont om det. Och jag tycker väldigt mycket om att Therese Boman valde just ensamheten som ett tema. Och kärlek och konst också. Att hon rör sig, den här Carolina som hon heter, i intellektuella kretsar. Men och där allting ska intellektualiseras. Men det blir ändå så att det här liksom kroppsliga, fysiska, basala, det sexuella och ledan och så där. Hon kan liksom inte intellektualisera bort det. Hon porrsurfar på kontoret på hennes tråkiga institution där på Stockholms universitet. Alla som har varit där vet hur de korridorerna ser ut. Det, jag förstår att man blir desperat. Nej, men och hon liksom ligger med någon ganska trist kille hemma i barndomsorten när hon är hälsar på sina föräldrar, liksom bara för att det här, han var ju poppis killen i klassen och trots att de har liksom ingenting med varandra att göra. Han vet knappt vad, han skulle knappt kunna förstå någonting av hennes jobb. Alltså, inte för att han är dum i huvudet. Ja, ni fattar vad jag menar.
Men hur ska man hantera det då? Ska man kanske bara acceptera att det är så här? Eller ska man försöka KBT det ur sitt liv på något sätt?
Jag tror att man ska acceptera att det är en av livets små besvikelser som bara man får käka upp. Nej, men att det inte är så farligt. Alltså att jag tror så här. Det kan vara så här att vi är rädda för ensamhet på ett annat sätt idag. Vi behöver ju inte vara rädda för att vargen kommer eller liksom någon Valdemar Atterdags styrkor liksom ska plundra vårt hus, men det kanske blir så att vi har det så bekvämt att vi inte riktigt vet vad vi ska ta oss till.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En annan bok som jag har läst otroligt många böcker eftersom jag ska åka på bokmässan och moderera samtal. Och det är Pascal Engmans Råttkungen. Och den handlar om incels.
Just det.
Och det är ju män, för de som inte vet vad en incel är det en grupp män som själva kallar sig incel. Och de får inte sex eller har kanske aldrig fått sex. Och de tycker att det är kvinnornas fel eftersom kvinnans uppgift är att bara behaga männen genom att bland annat ligga med dem.
Det var ju en som blev intervjuad i Aftonbladet eller något häromdagen och förklarade helt sonika att jag bryr mig knappt om våldtäkter längre. Jag har ju inte fått, alltså han har inte blivit upprörd när han läser om att någon kvinna har blivit våldtagen, för han tycker typ att det är inget synd om dem i och med att ingen har velat ligga med mig. Det är så skevt.
Alltså det är så absurt. Alltså. Det är ju vidrigt. Mm. Och våldtäkt är ju inte sex till att börja med.
Nej.
Ja, men i alla fall, alltså incels har blivit liksom ett bekant fenomen under de senaste åren. Det var ju en man som sköt ihjäl flera studenter i Kanada, tror jag. Så var det en annan som gick in i en yogastudio någonstans i USA och bara sköt ihjäl en massa kvinnor. Han hade räknat ut att kvinnor i yogabyxor är liksom, för går man med yoga, klädd sig för att gå på yoga, då är man frestarmar samtidigt, så det är liksom en jättestor provokation för de männen som inte får ligga. Så då hade han gått till en hot yoga studio och ett automatvapen och haft ihjäl kvinnor.
Fy fan, så vidrigt.
Och men då tänker jag att det är ju det är liksom, det är ensamhet som jag vet, eller, kanske det inte är ensamhet, kanske det är bara gammalt hederligt kvinnohat. Men någonting, alltså för ensamma, jag har liksom en släkting som aldrig har gift sig, jag har kanske flera släktingar som aldrig har gift sig, alltså min släktingar, min mormors generation, och jag tänkte alltså i det gamla bondesamhället så tog de i alla fall inte automatvapen och köpte ihjäl kvinnor.
Då kallades de för så här gammpojkarna och var de där som det var lite synd om, som fick bo kvar på någon gård och typ känna eller jobba på någon övergiven föräldragård eller anställd någonstans och helt enkelt blev ogift, och kvinnorna kallades ju liksom nucker och gamla, du vet. Men inte fan så blev de ogifta kvinnorna tokiga och började meja ner folk heller. Nej. Med högafflar eller, och skulle fortfarande inte ske. Hela det här, att det finns något involuntary celibacy är det väl, va? Incel. Ja. Att det liksom är ett begrepp där olika med unga män är det ju oftast, eldar på varandra och piskar upp det här hatet. Och att det finns så läskiga, vad ska man säga, det finns kopplingar i tankegodset mellan högerextrema rörelser och incels.
Ja, jag lyssnade på Konflikt i P1, jag blev tipsad om ett avsnitt som handlar om kvinnohat. Väldigt intressant, jag vill verkligen rekommendera det. Och där intervjuade de bland annat Maria Sveland, som sa att när hon kom ut med Bitterfittan fick hon en hel del hat. Men, eller hat var det faktiskt inte, hon fick en del mejl där det stod: hur kan du ha ordet fitta i din titel, vilken osmaklig människa du är, med vänlig hälsning, Gärda. Men hon sa att någonting hände 2011-2012 då hon började verkligen få liksom våldtäktshot och mordhot. Det hände liksom någonting som trappades upp just i den tiden. Och det var ju liksom Breivik-tider, och jag tänker känna att det fanns någonting som...
Nej, men det är normgränsen, bara förskjuts och förskjuts.
Och som du sa, finns det också något kanske forumen på internet också. Ja, men kanske där hetsar man upp varandra ännu mer. Och...
Men jag tänkte nu, vet du vad jag tänkte på nu? Jag vet inte alls om du har någon koppling, men jag tänkte på häxprocesserna. Det var ju också, det var ju unga män och framförallt kyrkans män som drev på de här och hittade då olika anledningar att kvinnorna skulle torteras ihjäl i princip utan rättegång. Och det var frästerskor och det var liksom trollpackor och horkoner och allt vad det var. Och det var ju de som liksom blev en mobb då. Och på något sätt kvinnan fick bära ansvar för någonting som inte kvinnorna överhuvudtaget har med att göra. Att det var nödår eller skyllde man på trolldom eller vad det nu var. Och i det här fallet, det är så absurt. Alltså män som inte anser att de har hittat någon partner kan ju eventuellt också bero på att de verkar lite... tokiga från början då, men är det så är det ju hemskt sorgligt. Det är klart att alla letar efter närhet, men hur kan man då lägga över, belasta ett helt kön för det?
Men det finns ju heller ingen regel som säger att alla har rätt till sex eller alla har rätt till en partner, och allra minst på bekosten av en annan människa. Det är ju också ett konstigt synsätt att jag har rätt till...
Nej, men det är som att säga, jag ska skapa något som heter involuntary poor, bara för att jag har fan rätt att vara dollarmiljonär och jag är inte det, så nu ska jag döda alla dollarmiljonärer som inte vill ge sina pengar till mig. Vad tror du om det? Kommer det flyga?
Jag tänkte på det, så här tänkte jag faktiskt. Den här spaningen drog jag den i Magnus Peppers podcast, men jag är så otroligt nöjd med mig själv så tänker jag dra den här också. Men jag läste att Donald Trumps hans stöd har knappt ändrats alls. Hans stöd ligger på liksom plus minus 38-40%. Och det är jätteovanligt. Ingen annan president i USAs historia har någonsin haft en sån här jämnt stöd. Ofta liksom, det kan gå upp från 40-60-80-50%. Upp och ner lite beroende på vad som händer i politiken och vilka beslut de fattar. Men Donald Trump, antingen hatar man honom eller så gillar man honom. Oberoende vad han gör Han får liksom säga vad som helst för vidrigheter eller göra vad som helst, och hans följare kommer ändå att gilla honom. Medan de som hatar honom kommer inte att acceptera att han gör ett enda bra beslut.
För det är inte honom egentligen som person, utan det är liksom någon... Eller förlåt, jag ska inte bryta in i din spaning.
Nej, men berätta. Nej, men jag menar precis det. Att det är liksom inte kunskapsstyrt, utan det är känslostyrt. Man bestämmer sig för att så här är det, och sen identifierar man sig med den gruppen som tycker lika som en själv.
Mm. Och sekteristiskt på så vis att alla som säger någonting annorlunda är liksom, citattecken, de otrogna, ja, som lika gärna kan dö. Och jag, apropå det här med vi... att försöka göra någonting bra som är och liksom stötta Greta Thunberg och allt där. Så kommenterade jag några av alla de mest hatiska eller dummaste kommentarerna. Det finns ju så många numera nu när såklart det blir stora uppslag kring Greta i USA och så vidare. Ja, vips så fick jag reda på hur det var att liksom bli föremål för foliehats konspirationsteoretiker och fick så många kommentarer, jag var tvungen att blocka såklart till slut, men de är så övertygade om det här med att Greta är typ finansierad av George Soros och vad det nu är, och det oljelobbyn och det, nej, det är någon annan lobby, jag kommer inte ens ihåg, det var så absurda teorier. Och de anklagade mig för att vara korkad också. Du har inte sett sanningen. Mm. Och det spelar liksom ingen roll, för jag är redan utan. Jag kan inte argumentera med fakta.
Men ni kommer aldrig att nå varandra.
Eller någonting. Nej, det är liksom mils vid klyfta mellan oss. Så det blir ju aldrig någon dialog. Det blir ju liksom två monologer. Så att jag undrar vem som kommer kunna, om någon kommer kunna ena det här. Det är ju lite... Det är lite skrämmande att tänka på det, eftersom man vill att det ska bli peak Trump någon gång, eller liksom peak incel, och att som i alla andra extrema rörelser att liksom det går cykliskt, men än så länge så finns det ju inte så många tecken på det. Oj vad jag blev deppig nu igen. Jag ska byta spår. För rekommendera en peppig bok.
Ja.
En till. Det är Mitt storslagna liv av Jenny Jägerfeldt. Som ni alla vet så älskar jag Jenny Jägerfeldt. Jag har lite så här nästan girl crush på Jenny Jägerfeldt.
Hon är ju otrolig.
Hon är så jäkla smart. Hon verkar, ja, apropå livsfomo, jag vill typ ha Jenny Jägerfeldts liv. Jag vill också skriva fantastiskt många bra roliga böcker tillsammans med Mats Strandberg och bara, jag vet inte. Men hennes senaste bok för mellanåldern typ 9-12, den heter då Mitt storslagna liv, och den är så sjukt rolig. Vi håller på och läser den hemma nu med nioåringen, men det är absolut så att den kan läsas högre upp i åldrarna. Och vi skrattar så mycket. Hon läser och sen så läser jag för henne, för hon tycker att det är mysigt. Och från början så försökte hon liksom döma ut det med att den handlar om en kille. Huvudpersonen är en kille.
Mm.
Och det kom hon över. Den handlar om en människa helt enkelt som är... alla kan identifiera sig med, och han heter Sigge, och han kommer flytta, eller han har flyttat till en annan plats, och då är hans utmaning att han säger att han har 60 dagar på mig att bli en speciell och unik människa, så att han försöker liksom bygga en existens apropå det då som vi har pratat
som
om,
som vi kämpar med varje dag, vi andra.
En roll liksom, och han... Vi har inte kommit så långt i historien, men man kan ju tänka sig att han väver in sig i ett nät av ganska komplicerade lögner och konstruktioner för att nå den här eftersträvansvärda, som han tror, populariteten då. Och det kan man ju relatera till jättemycket. Och nu är det en ny arbetsplats, nu ska jag vara den här personen, eller nu är det ett nytt år, eller nu är det en ny krets, eller när man var ung förstås, när man bytte skola eller bytte så här från... mellan till högstadiet, och bara, jag ska nog kanske byta namn och kanske färga håret också.
Tyck om mig, älska mig, säg att jag är duktig.
Ja, säg att jag är bra. Ja, men den är jätterolig, Mitt storslagna liv, och så bra helt enkelt.
Jag har äntligen fått min egen nioåring att läsa Harry Potter.
Ja.
Han har kämpa och äntligen gett frukt. Och han, alltså, tvååringen älskar ju böcker. Hon vill ska läsa för henne från morgon till kväll. Men det var en kamp med nioåringen. Men nu, åtminstone första boken Harry Potter, är han med mig. Alltså, så glad.
Gud vad bra. Du har lyckats bättre än jag då. För jag lyckades bara få den ena att läsa lite grann. Och den andra sa typ, jag har ju sett alla filmerna.
Ja, det börjar hamna faktiskt.
Men, sen så, jag sa det i någon podd tidigare, jag fick henne att börja lyssna på den fantastiska, fantastiska inläsningen av alla böckerna av Björn Kjellman. Så det kan jag rekommendera ifall det är så att Vidar säger att han har tröttnat, eller om ni ska på någon lång bilresa eller så kan ni ju varva med den här ljudboken, för att det är så perfekt. De sitter i bilen och då mår de ju till om de inte liksom.
Man vill ju själv också höra. Det är ju också en bok som man själv gärna läser om. Han läser ju på engelska, men jag tänker det är ju jättebra det att få dem att lyssna på svenska.
Ja, men nej, som sagt, alltså, den är så bra. Jag råkade träffa faktiskt Björn Kjellman på en tillställning nu i helgen, och då barnen var med. Och det var så roligt, så fort han började prata så jag har ju hört de här böckerna, hon har ju lyssnat på dem liksom i två varv nu, så att det är ju väldigt många timmar och många månader med höstlöven började bla 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 utanför slottet och Hermione, så att, alltså, du vet, man vill ju bara, man kommer rätt så fort han började prata om något helt annat, typ att den här äppelkakan var god och jag bara var inne på Hogwarts slott. Och jag vågade faktiskt inte säga att jag typ brukar somna till din röst, för det hade låtit lite konstigt.
Det är borderline smickrande, borderline creepy.
Ja,
fast det är kanske de bästa komplimangerna. Nej, det är inte. Nej, jag tänkte säga det är kanske de bästa komplimangerna. Fast det är faktiskt inte det.
Nej, det är ju inte det. Men det här med att ungarna lyssnar på ljudbok är också så himla bra, för då kan man verkligen hitta en mellanväg mellan det ständiga kriget. Får jag titta på padda eller telefonen? Och tvärt nej, för då kan de ändå sitta och rita eller göra någonting medan de har den där boken, och så känner man sig som en lite bättre människa fastän man aldrig kommer bli riktigt bra.
Det är också det som föräldrar består i livet mest av, att man försöker vara en lite bättre förälder.
Ja, men det är det enda vi kan göra bland de små besvikelserna. Nej, nu måste jag sluta. Jag känner mig väldigt glad och peppad idag. Och särskilt som du är här och vi ska gå ut och käka middag nu. Och det är så himla roligt att få prata så här live.
Tycker att vi har en hel kväll framför oss.
Ja, vi kanske borde ta med den här gigantiska fallosformade micken som vi har här mellan oss och bara sätta den på bordet.
Ja, vi är som att sitta med en jättestor penis. Men hörru, nu tycker jag att vi går ut på middag.
Det gör vi.
Du och jag, Karin.
Du och jag, Peppe. Tack för att ni har lyssnat.
Vi hörs igen nästa vecka.
Puss och kram.
Hejdå.
Hejdå.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.